Då ska vi börja med första föredraget. Ni får säga till nu om jag talar lite för tyst. Hör ni mig om jag talar ungefär så här? Eller är det... Det går bra. Går det ut i högtalaren också kanske?
Ja, det går ut fast vi kan göra så där om det inte stör.
Ja, vi ska börja med att tala över ämnet Bibelns historiska förankring och den arkeologiska forskningen. Det är två delar, så vi börjar med att tala om Bibelns historiska förankring. Enligt min mening är det väldigt viktigt att ha klart för sig den stora skillnaden mellan Bibeln och en rad andra religiösa dokument. Som ni vet finns det en rad skrifter från olika religioner, och det innehåller i regel människotankar, filosofier, funderingar. Medan det Bibeln talar om, det är inte bara tankar. Det är inte bara Guds tankar, utan det är förankrat i historiska gärningar. Och därför så blir det naturligt att också tala om den arkeologiska forskningen. För finns det ingen historia, ingen historisk förankring, vad kan då den arkeologiska forskningen säga om det som också Bibeln talar om? Men nu är Bibelns undervisning förankrad i historien och förankrad i gärningar, i händelser. Verkliga händelser, inte uppdiktade händelser. Forskningen skulle ju kunna säga att det här måste vara uppdiktat. Om till exempel texterna talar om vad som hände i Jerusalem vid en viss tidpunkt, och forskningen kan visa att det fanns ingen stad som hette Jerusalem vid den tidpunkten, så det kan inte ha hänt någonting så som Bibeln berättar. Eller andra saker som Bibeln talar om då forskningen kan säga att det landet finns inte, det folket har inte funnits, de sederna har aldrig varit i bruk, den kulturen har aldrig funnits. Nu är det så att, som vi ska visa senare, att där arkeologisk forskning kan säga någonting om de platser och de händelser som Bibeln talar om, kan säga någonting om det, så har det visat sig att inte på en enda punkt kommer Bibeln med vilseledande information. Det har påståtts, och vi ska titta lite på de påståendena lite längre fram. Men allra först måste vi alltså stryka under att Bibelns undervisning är förankrad i historien. Och det som händer i historien är bevittnat. Om och om igen i Bibeln påtalas det att det här inte skett hemligt. Det har inte skett i en undan gömd vrå. Det har skett inför människor. Det kunde ju räcka med att det har skett inför två stycken vittnen. För det krävs för att man ska kunna bevittna någonting. Och Bibeln säger ju två eller tre. Men det allra mesta har skett inför otaligt mångas ögon. Ofrånkomligt. Det går inte att komma ifrån. Så Bibeln betonar att undervisningen i Bibeln är inte sagor. Det tror ju många människor. Jag tror ni har pratat med era grannar eller andra någon gång, och de tänker sig att det där Bibeln talar om, det är myter och sagor. Därför att Bibeln talar om Gud och talar om sådana ting som inte kan ske. Att bespisa 5000 män förutom kvinnor och barn. Eller att krossa, gå rakt igenom Röda havet. Eller en rad andra saker som sker inför människors ögon. En blindfödd som får sin syn. Och man ser det, man lägger märke till det och säger, det här kan inte vara sant. Det måste vara en saga, det måste vara en myt. Han kan inte ha varit blind från födelsen. Om man frågar runt, jo, han var blind, vi vet det. Om man frågar föräldrarna, om man frågar andra, om man vet inte vad tar vi oss till. För att nu inte tala om den tomma graven. Vad ska vi ta oss till? Kan det ha hänt? Kan Kristus ha uppstått? Den stora skillnaden alltså mellan Bibeln och obibliska religioners heliga böcker, det är att Bibeln innehåller inte myter, inte sagor. Men den talar om Gud och det talar om hans ingripande i historien. Och då säger ju många automatiskt, då måste det vara sagor. Att en Gud griper in, att en Gud är en verklighet i historien, det kan vi inte acceptera. Och därför avvisar många då Bibeln, därför att Gud är inte bara en tanke bakom, utan han handlar i ord och gärningar. Lägg märke till hur Jesus säger, om ni inte kan tro på mig, när Jesus ger den rätta förståelsen, den rätta kunskapen, den rätta insikten, så säger han, om ni inte kan tro mina ord, så tro då för gärningarnas skull. Tro då för gärningarnas skull. För om någon säger, jag är Messias, Guds son, så kan jag säga, ja, ja. Det har du inbillat dig, det kan inte vara sant. Och om någon säger, dina synder är det förlåtna. Ja, men det kan väl vem som helst säga. Fast det är ju allvarligt att säga det, för bara Gud kan förlåta synder, då är det ju hädelse. Och det trodde man när Jesus sa, dina synder är det förlåtna. Men om vi med våra ögon ser hur en lam man reses upp av Jesu ord. Stig upp, ta din säng och gå. Vad gör vi då? Det är bara Gud som kan göra ett sånt under. Och då kan vi inte vifta bort det, att det är en mytens saga. Och på samma sätt, ser ni gärningen, så är det lika sant när jag säger dina synder är dig förlåtna. Gud griper in i ord och handling inför många vittnen. Bibelns Gud är inte bara en otroligt mäktig och vis kraft bakom skapelsen. Det är han. Han är skaparen och hela universums och historiens herre. Men han griper också in i historien. Han gör första till intet och förvandlar jordens stommare till tomhet, säger profeten Jesaja. Lyft upp era ögon mot höjden och se vem har skapat allt detta. Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror, säger samma profet Jesaja. Eller tala om vad som ska hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. För det måste vara något övernaturligt om man kan tala om säkert vad som ska ske. Och det gör himmelens och jordens skapare. Se, säger han, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu kan ni se det. Och nu förkunnar jag nya ting innan de visar sig, låter jag er höra om dem. Det kan inte avguda bilderna. De kan inte tala, de kan inte höra. De är stumma beläten. Vem är som jag, säger Gud. Låt honom ta till orda. Jag lägger fram för mig vad som har hänt allt sedan jag insatte det gamla folket. Och vad som ska komma. Jag låter den berätta vad som kommer att ske. Jag ska tala lite mer om det här när vi kommer in på föredragen om Jesaja och Jesaja-boken. Jag är Herren. Det finns ingen annan Gud. Utom mig finns ingen Gud, säger Herren. Men det så kallade vetenskapliga tänkandet, det har blivit identiskt med naturalism eller rationalism. Med det menas att bara sådant som har en naturlig inomvärldslig orsak i naturen, bara sånt kan vi acceptera. Så om det har hänt, som Bibeln säger har hänt, då måste det finnas en naturlig orsak. Det är naturalism. Jag minns när jag gick i småskolan, då fick jag lära mig att det fanns en naturlig förklaring varför Jesus gick på vattnet. Det var ovanligt kallt i Palestina den tiden, så Jesus gick på is. Och den lille pojken undrade då hur det kunde gå till, att de rodde ju samtidigt. En annan gång, en annan lärare, då gick Jesus på en mur som, det var så här mycket vatten precis över muren. Och Jesus visste vad den muren var, så han gick på den där muren. Åter en annan lärare sa att det var så långgrund, så när Jesus gick där på stranden och vattnet plaskade upp kring vristerna, så såg det ut som han gick på vattnet. Och det är exempel på hur man försöker hitta naturlig förklaring, såvida man inte säger att det överhuvudtaget inte ägt rum. Rationalismen och naturalismen har som utgångspunkt att sker det något övernaturligt, då är det myter eller sagor. Och den senaste boken i arkeologi som har kommit ut, den är skriven av en person som har skrivit en avhandling om Roms gudar. Och han tänker sig att det är på samma sätt med Gamla testamentet. Att det är sagor. Roms kungasagor heter hans avhandling. Och han betraktar därför David och Salomo som kungasagor. Och det är inte då vittnesbörd, riktiga vittnesbörd om händelser, om riktiga personer och händelser. Och inför ögonvittnen, utan det är påhittat långt senare. Och hittar man på någonting flera hundra år senare, så kan man ju tänka sig att man har inte riktigt reda på sig. Man broderar ut och hittar på lite grann. Och därför så säger den här senaste boken om den arkeologiska forskningen att det som står om till exempel David och Salomo, det är påhittat av prästerna i Jerusalem långt efter den tid som texterna handlar om. När jag forskar i Bibeln så lägger jag märke till hur noga man är att registrera direkt. Man ser och hör och man registrerar. Profeterna får se och höra också sådant som inte sker omkring dem. Gud uppenbarar direkt, ungefär som en video. Det de framställer heter på hebreiska chazon. Och det betyder, profeten säger, det här har jag sett. Gud har visat det, och då visar han ett skeende. Som där det är både ljud och bild. Så han ser och hör. Och apostlarna säger samma sak. När fullbordan av vad profeterna har sett sker inför deras ögon, då säger de just, vi förkunnar det vi har sett och hört. Det vi har sett och hört. Sånt är nu, om det handlar om gudomliga ting, omöjligt att acceptera för rationalismen eller naturalismen. Vi bör emellertid veta att när man talar om det vetenskapliga tänkandet eller vetenskapliga resultat, så är det resultat som är beroende av den här förutsättningen. Att man måste tänka sig hela världens tillblivelse och det som sker i den här världen som inomvärldsligt, styrt bara av inomvärldsliga faktorer. Så det är inte frågan om vetande. Det är många som tror det. När man säger vetenskapen, då tänker man att det är vetande. Utan det är slutsatser utifrån naturalismens utgångspunkt. Bibeln är alltså ett jätteproblem för den, för rationalism och naturalism. Och man tänker på förhand att det gudomliga som där berättas måste vara myter och sagor. Men det är det inte. Det är inte slukt uttänkta myter, säger Petrus. Vi har själva sett det. Vi har skådat det. Vi har tagit på det med våra händer. Men den här boken jag nämnde om, Bibeln och arkeologerna heter den. Den senaste boken om arkeologi. Den säger sagan om David och Salomo, sidan 138. Myterna om Mose utvandring från Egypten och Josuas erövring av landet Kanaan. Babyloniska myter ligger bakom Bibelns berättelse om skapelsen och syndafloden och så vidare. Och vi kan ju räkna ut i förväg vad som kommer att kallas för myter och sagor. De här exemplen handlar ju om händelser där övernaturliga ting har ägt rum. Nu är det här inget nytt. Det är på 1700-talet som det här slår igenom och sprider sig inom den teologiska forskningen. Och det är en man som heter Julius Wellhausen som är duktig på att popularisera och sammanställa det här naturalistiska tänkandet. Och han gör det i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Han dog 1918, han föddes 1844. Och det som förs fram om och om igen, och för mig är det gammal skåpmat överspelat, det upprepas än idag, gång på gång. Och jag ska visa hur det kan se ut när det kommer till Jesaja-boken. Nu finns det visserligen olikheter bland skeptikerna. Man talar om minimalister och maximalister. Maximalister, det är de som säger att så mycket som möjligt försöker de hålla fast vid att det här kan nog ha hänt, bara det inte var något gudomligt bakom. Minimalisterna, de stryker nästan alltihop. Det är ingenting nästan som är sant i Bibeln. Nå, därför är det viktigt när historiska saker händer att det finns ögonvittnen. Och det är ju lätt för oss att förstå att finns det inga ögonvittnen till en trafikolycka här nere vid rondellen, så är det ju svårt att säga vem var det som gjorde fel. Vad var det som hände egentligen? Man försöker att få fram ögonvittnen. Bibeln betonar att de här märkliga, övernaturliga händelserna, det har skett inför ögonvittnen. Så här skriver Mose: ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land. De stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. Bibelns undervisning kallas kort och gott ganska ofta i Bibeln för vittnesbörd. Om ni läser 119 salmen så ser ni hur ofta Guds ord kallas för vittnesbördet. Det är alltså det här berättas, det som är bevittnat. Och när det gäller Jesaja och profeterna så har dessa profeter inte bevittnat sina egna funderingar, utan bevittnat det Gud har låtit dem se och höra. Vi ska ta några exempel från Nya testamentet. Jesus betonar att han verkade inte hemligt. När det gäller till exempel Mohammed så är det ganska knepigt att säga, ja men är det här bara påhittat? Det är hemligt. Han sitter ensam i en grotta. Han påstår saken, men inga vittnen. Inga vittnen. För Jesus är det oerhört viktigt att det finns vittnen. Jag har inte framträtt i hemlighet, säger han. Jag har framträtt öppet. När överste prästerna förhör honom så säger han, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. Johannes 18. Och ta Jesus många underverk. Jesus gör inte massa underverk på beställning för att det skulle liksom vara väldigt, väldigt trevligt, utan för att hjälpa människor att förstå vem han är och vad som är hans uppgift. Den blindfödde nämnde jag. Reaktionen från hans grannar, från den blindföddes grannar och från de som förut hade sett honom tigga, De kunde konstatera, det är han. Det är verkligen han. Andra sa förstås, nej, det är omöjligt. Det är bara att han är lik honom. Och då frågar de honom själv. Och då säger jag, det är jag. Som förut inte såg någonting. Och som satt här i tiden. Men nu skedde ju undret på sabbaten. Och därför säger några fariseer, den mannen kan inte vara från Gud. Då han inte håller sabbaten. Och andra sa, hur kan en syndig människa göra sådana tecken? Judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn förrän de skickade efter föräldrarna. Är det här verkligen er son? Och de svarade, vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Då har de ett problem, ett stort problem. Eller när Jesus uppväcker Lazarus, kan man säga, han var skendöd. Han har varit död i 4 dagar och luktade redan. Kunde man säga att Jesus själv var skendöd? Det är många som gör. Det finns massor med böcker som har kommit ut som säger att Jesus dog aldrig. Så på så sätt kan vi förklara att han levde vidare. Inför vittnen kunde man se att det konstaterades att han var död. Hans sida stack upp och där ur kom blod och vatten. När det gäller Lazarus så sa Jesus, ta bort stenen. Och med hög röst ropade han, Lazarus kom ut. Och då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Den här duken som man lägger över ansiktet på den döde. Och det står massa människor och ser detta. Och även Jesu fiender säger, vad tar vi oss till? Vi kommer inte ifrån det här. Hur ska vi nu hantera detta jätteproblem? Och många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom, står det. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och då kallar man samman stora rådet och så säger, vad tar vi oss till? Den här mannen gör verkligen många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla tro på honom. Och från den dagen överlade om att döda honom. Man undrar ibland varför forskarna är så låsta när det finns uppenbara bevis för att de har tagit fel. När man har påstått det är fel i Bibeln, där i Daniels boken är det fel, där i Josua boken är det fel, där och detta är fel. Och man kan visa att man har inte läst rätt innantill, man har läst in saker som inte står där, eller man har tolkat fel. Ändå fortsätter man. Ja, det är samma sak här. Man har överbevisat om att här hände ett under. Den döde Lazarus blev uppväckt. Vi kan inte förklara det. Det skedde. Varför då inte ge upp? Nej, då säger han, nej, då måste vi skaffa Jesus ur vägen. Han måste dö. Jairi dotter då? Det är uppenbart att dottern är död. Och det vet man. Man hånskrattar åt Jesus när han säger hon sover bara. De vet att hon är död. Och flöjtblåsarna är där. Och folkskaran är där. Många är där. Och man håller dödsklagan. Men Jesus tar flickan i handen. Och hon reser sig upp. Och ryktet om det här gick ut över hela det området. Ja, det är några av dessa märkliga saker. Kan vi vifta bort det med att det är sagor och myter? Ja, kanske om det bara är någon som fabulerar. Det har ingen förankring i historien. Här är det förankrat i historien, i tiden, på ett visst ställe av jorden och inför många människor. Och Johannes stryker under i slutet av sitt evangelium många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ja, det största och viktigaste tecknet för oss är väl det som var utlovat. Jag ska riva ner detta tempel på tre dagar ska jag bygga upp det igen. Och han talade om sin egen kropp. Han dog och på tredje dagen stod han upp. Och har inte detta skett, säger Paulus, då är er tro fåfäng. Och nu är det ynkligaste av alla människor. Men nu har han uppstått. Och så betonas det hur det har skett. Och inför vittnen, inför vittnen, inför vittnen. Och Johannes själv säger, den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant. Han vet att han talar sanning. Jesu döda kropp svettes i rent linnetyg och las i Josef av Arimatea nya grav. En stor sten rullades för ingången till graven, men inte nog med det. Stenen förseglades, graven förseglades och graven bevakades av en stor vaktstyrka. Vi har hört rykten om att han har sagt att han ska stå upp på tredje dagen, och den måste vi verkligen ha koll på det här ordentligt, för annars kommer nästa sak att bli ännu värre, förföra ännu mer än vad som redan har skett. På tredje dagens morgon var graven tom. Soldaterna som hade bevakat graven mutades med en stor summa pengar av översteprästerna och judarnas ledare. De sa till vakterna, säg, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Det var inga vidare vittnen som har sett hur de rövade bort kroppen medan de sov. Man ser inte så bra när man sover. Men till varje pris måste man komma bort ifrån det här. Men om nu det skulle vara sant, så var det ingen konstigt. Dels borde de ha sett det, för de var ju där som vakter. Och det så kunde de ju då, ja men då tar vi och kontaktar dem och får fram kroppen. Och det vore väl det bästa att få bort denna tro genom att visa upp den döda kroppen. De tror på en lögn. De säger att han har uppstått. Men titta här. Här har vi liket. Men det kunde man inte. Och vi vet ju varför. Han hade ju stått upp. Och han hade visat sig för många. Han visade sig för apostlarna. Peter såg linnebindlarna ligga i den tomma graven. Och duken, den där som också täckte ansiktet på Lazarus, den var lagd på en särskild plats, står det i Johannes 20. Och Paulus skriver till församlingen i Korint, den uppståndne visade sig för Kefas, alltså Petrus. Och sen för det 12, och därefter för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever. Så gå och fråga då. Alla 500 är inte döda. De flesta av de 500 lever fortfarande. Fråga dem. Några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. När Paulus tas till fånga och han får möjlighet att vittna inför kung Herodes Agrippa den andre, då säger han, konungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Det har ni det. Inte hemligt, utan öppet inför människor. Det har inte hänt i någon avkrok. Nej, vi förkunnar, betonar Johannes, det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Och uttrycket livets ord betyder alltså det ord som ger liv. Ordet som ger liv. Det har vi sett och hört och förkunnar för er. Och vem är ordet? Jesus Kristus. Nå, nu väntar ni ju på att jag ska säga något mer om arkeologi. Ja, vad kan man säga om det som berättas i första Mosebok? Har arkeologin kunnat visa att Gud har inte skapat världen? Har arkeologin kunnat visa att skapelsen har kommit till av sig självt? Skapelsen har skapat sig själv. De allra flesta säger att det är inte ens rationellt. Det här ståtliga rummet, det måste vara någon som har ritat och tänkt och konstruerat. Det kan inte komma till av sig självt. Det måste finnas en byggmästare, en konstruktör, en skapare. Och ju mer vi lär känna skapelsen, desto mer förundras vi över vilken genialitet som ligger bakom. Ja, men sen då? Syndafloden. Vet ni att fram till ungefär 1700-talet så var det självklart att vi måste räkna med en syndaflod. Det kan ju vem som helst se. Om det kommer ett stort regn och ni ser hur marken ser ut efter en flodvåg eller stört regn, och så titta på hur jorden ser ut nu, så ser ni att det har varit en otroligt tsunami över hela världen. Och hur fort det går. Och dessutom enligt Bibeln så var det inte bara att det regnade, utan jordskorpan sprack sönder. Och det vet de flesta, att från början så satt alla kontinenterna ihop. Och ta en kartbok och titta hemma, så ser ni hur Afrika och Sydamerika har glidit isär. Och andra kontinenter. Hur det har spruckit sönder. Hur det har hängt ihop. Det var en enda kontinent från början. Och Bibeln talar om en viss tidpunkt när det sprack isär. Och det var i samband med syndafloden. Och det var jordbävningar. Och det skedde en oerhörd omvälvning, så att när det trycktes upp, så vi får en rad unga bergskedjor. Så att man ser en väldig skillnad på Armeniens bergsland, som är gammalt och som fanns där när arken stannade på Ararat. Det betyder inte en topp som heter Ararat, utan Ararat heter på assyriska Urartu. Och med det menas Urartulandet, alltså Armeniens bergsland. När det står berg i den hebreiska grundtexten, så står det berg i pluralis. Och det är inte så lätt att se, eftersom vi säger ett berg, flera berg. Så bibelläsaren tror att det kanske var ett berg som heter Ararat. Men så är det alltså inte. Utan det betyder Ararats bergsland. Det är gamla berg. Och vattnet steg över alla berg som då fanns. Men så väckades upp en rad berg. Så om man tittar på Himalaya eller Alperna eller Anderna, så är det moderna. Förhållandevis moderna bergkedjor som har väckats upp. Så man ser att det är sedimentära berg, som man säger, sedimentära bergarter som har tryckts upp. Ja, allt att döma så kan man väl se att det har varit en oerhörd översvämning. Nu när man då säger nej, det måste vi ta bort det tänkandet. Och då måste vi sätta in någonting istället. Hur ska vi förklara det här? Ja, vi får räkna med ganska många istider. Och försöka hitta, och så sen lägga in många miljoner år emellan för att förklara det. Vad kan arkeologerna säga egentligen? Ja, man ser saker av en oerhörd omvälvning, men man försöker att ge tolkningar så att man inte kommer nära vad Bibeln säger. Och tittar vi sedan på vad som berättas om Abraham, Isak och Jakob, ja, då står det massa handböcker, det är sagor. För det står ju att Gud uppenbarade sig för Jakob. Och Gud talade till Abraham. Det vi kan säga från arkeologiskt håll är de utgrävningar som är gjorda i Ebla, i Mari och i Nosi, visar att det som berättas i första Mosebok, det är inte anakronistiskt. Med anakronistiskt menas att här berättar man någonting som inte passar in under den här tidiga patriarktiden, utan man har ju långt senare tid fantiserat, och därmed har man berättat om seder och bruk och städer och använt namnformer som inte fanns på patriarktiden. Men när vi nu har en rad fynd från Ebla, Mari och Nosi, så är precis de seder och bruk som det talas om i första Mosebok som också fanns på den tiden. Och där hittar man just också sådana namnformer som förekommer i första Moseboken. Och det bekräftar hur noggrant och historiskt riktigt det är som berättas här. I slutet av första Mosebok kan vi läsa mycket om Josef som såldes till Egypten. Och där har man sagt att det är en novell eller en sägen. Men när man tittar noggrant på texten så ser man att där återspeglas seder och bruk i Egypten som var typiska för just denna tidiga tid när Josef var där och inte senare. Och ofta så fäster man sig också vid ett visst ord, som när Jesus tilltalar någon, så att säga, talita kum, flicka stå upp, så minns man orden och så behåller man det, så står det i texten talita kum. Och här minns man också precis hur var det när Josef kom närmast efter farao för att utföra sitt uppdrag. Och folket stod där och så kommer man ihåg vad de skrek. Avrek! Avrek! Och vi vet inte riktigt vad det betyder. Men de har bevarat det. Så kan vi gå hem och läsa det här i första Mosebok 41-43. De skrek avrek! Och liksom det som hände just då har man noterat. Det kanske betyder fall på knä, men vi vet inte säkert vad orden betyder. På samma sätt den stora händelsen med uttåget ur Egypten, det var märkligt. Och tänk så många som såg. Det var en enorm händelse. Och där visar verkligen Herren sin frälsande makt. Så denna händelse står som förebild för den frälsning som Jesus Kristus utför för hela människosläktet. Detta såg man. Men hur ska man förklara det? Ja, nu står det på hebreiska, inte Röda havet, men översättarna tidigt, som Septuaginta, som kom till ett par hundra år före Kristi födelse, tolkar det hebreiska uttrycket Yam Suf, att det måste syfta på Röda havet. Det var Röda havet. Och vi ser i sammanhanget att det var inga träsksjöar där man gick och klafsade i gyttjan och sen så småningom togs över i några mindre träsksjöar som var alldeles öster om Egypten. Utan det var havet. Det väldiga havet som klövs. Ja, det noterar man med all kraft. Men varför skriver man då Yam Suf? Jo, Bibeln sätter ofta ett namn på en händelse som beskriver vad som hände där. Så om man minns att det var ett ställe där man avlade en ed vid en brunn, då kallar man det, tänk, för edsbrunnen, Beersheba. Eller om man minns och har berättats att Jakob höll sin tvillingbror i hälen, så gav man honom namnet hälhållare. Och ofta kan hebreiska ord ha två betydelser. Så Jakob betyder hälhållare, men betyder också bedragare. Så det passade bra, tyckte man, på Jakob som bedrog den bror som han höll i hälen. Och när man nu säger Yam Suf om det hav som man krossade, så betyder det egentligen förintelsens hav. Den stora händelse som där ägde rum, det var den stora förintelsen av hela den väldiga egyptiska armén som gick under. Som man kallar därför det havet för förintelsens hav. Havet där de fick sitt slut. Suf betyder slut, eller man går under förintelse. Men Suf kan också betyda säv. Och därför då tar man fasta på det, så säger man sävhavet. Och så sen det syftar på träsksjöarna. Och tänk så tokigt det blir när man sedan översätter. Jag såg den senaste norska översättningen som är ganska bra, tycker jag. Men man har fastnat för det med sävhavet. Sivsjön, eller vad det står på norsk. Och då berättar man att när israeliterna hade kommit upp till Kadesh Barnea och ville gå in i landet den vägen, fastän de först tvivlade på spejarnas uppgifter, och sen skulle de inte få gå in där. Och till slut så står det då att de fick dra söderut till Yam Suf. Det vill säga ner till Röda havet, till Aqabaviken förstås. Alla ställen i Bibeln som talar om Yam Suf, så är det Aqabaviken. Alltså Röda havet, den del av Röda havet som går upp mot Aqaba. Och då översätter man med Sävsjön, Träsksjön. Skulle de alltså från Kaders, ni tänker nu, man är här och så skulle man då gå tillbaka till de där Träsksjöarna, alltså långt iväg åt det här hållet, tillbaka mot Egypten. Det är helt orimligt. Utan det berättas hur de får gå ner där och hur de får tvingas att vandra omkring där innan de går runt Edom och sedan in i Kanaans land. Arkeologin talar inte emot ens denna märkliga text om underverken i Egypten och uttåget därifrån. Och det berättas också att folk hör om det här. När de sen kommer vidare så säger vi har hört om det här, vad som har hänt. Kommer du ihåg de som var i närheten av Gibeon och som klär ut sig så ska se ut att de kommer långt ifrån och fixade så brödet de har i säckarna ser gammalt ut. Och varför gjorde de så? Jo, vi har hört om vad som har hänt. Eller när man tog in i Jeriko så berättas också där att vi har hört ryktet om honom. Allt vad han, Herren, gjorde i Egypten och allt vad han har gjort med amoréernas båda kungar på andra sidan. På andra sidan Jordan så var det två mäktiga kungariken, amoritiska kungariken med konungarna Sihon och Og. Och hur de besegrades, det har man hört och är skrämd och rädd av detta. Då går vi vidare till intåget. Ja, man kanske ska säga om ökenvandringen. Den har fascinerat mig så oerhört på sista tiden. Jag har aldrig tänkt på det att Mose till och med har en loggbok. Så han noterar hela tiden och det blir inte så underligt. Kommer ni ihåg när man har slagit läger? Det kunde man inte välja själv. Utan det avgjorde målstoden och eldstoden. Och sen när de skulle bryta upp så lyfte sig först målstoden. Och så gick man vidare. Och så noterar Mose här. Jag kanske skulle slå upp fjärde Moseboks 33 kapitel. Bara läsa kort hur den här loggboken börjar. Det är alltså inte nedtecknat på fantasivis. Långt, långt efter det har hänt. Utan vart efter så noteras detta viktiga. Hur Gud handlar och hur man är helt beroende av Guds handlande. På Herrens befallning upptecknade Mose de platser som de på sina vandringar bröt upp från. Detta var deras vandringar efter de platser som de bröt upp från. Kolon. De bröt upp från Ramses i första månaden, noga med tiden. På 15:e dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drog Israels barn oförskräckt ut inför ögonen på alla egyptier. Medan egyptierna begravde alla som Herren hade slagit bland dem, alla förstfödda när Herren höll dom över deras gudar. Israels barn bröt upp från Ramses och slog läger i Sukkot, det är nuvarande Ismailia tror jag. Det bröt upp från Sukkot och slog läger i Atam, där öknen börjar står det tyvärr. I svenska folkbibeln, det är inte fullkomliga vår översättning heller, utan det borde stå där som ligger vid randen av öknen, så står det ordagrant. De gick alltså, det gick tre vägar, översta vägen gick till Filisterlandet, den andra vägen går man ner till Ismailia, eller Sukkot, och så går den precis en väg rakt till norra änden på Röda havet vid Aqabaviken. Och då går man genom öknen, men sen vid sista biten där så är det just vid randen av öknen. Där ser man läger. Och där händer det märkliga. Gud säger, vänd om och dra ner till Pihahiroth. Och så får de vika av och gå in i en ravin som är rena dödsfällan. För där drar de ner och sen är de instängda. Och nu hör faro vad som händer. De måste ha irat bort sig. För de gick ju dag och natt i tre dagar den där vägen. Och nu var de så virga och yra och trötta så faro tänker nu har de gått fel. Och så kommer de efter dem. Och där kommer de ner Och det är där då det omöjliga läget som Gud ger detta under klyver havet. Men nog om detta. Loggboken fortsätter sedan att berätta plats för plats. Det står, det bröt upp från Etam och vände tillbaka till Pihachirot som ligger mitt emot Baal-Zephon och slog läger framför Migdol. De bröt upp från Hachirot och gick mitt igenom havet och in i öknen på Al-Sina. Och så räknas det upp hela tiden hur det hela, alla ställen de, där de där slog läger och där de bröt upp ifrån. Och man vet ju att de tänkte Midjans land, och Midjans land där Mose hittade sin fru var just på andra sidan Akabaviken, Röda havet, en bit ner där. Men jag ska inte gå in på det för mycket. Sen kommer man alltså in i Kanaans land, och vad kan arkeologin säga då? Ja, då har vi fynd av 382 lertavlor från El Amarna i Egypten. Detta fynd gjordes 1887, och dessa brev talar en hel del om vad som händer i Kanaans land på 1300-talet. Där berättas det att det är folk som där på egyptiska kallas för Hapro som härjar och plundrar. Och Hapro ligger väldigt nära det hebreiska uttrycket för hebreer. Hapro hebreer. Så sannolikt syftar det som berättas av Magnabreven på alla de här plundringarna och krigstågen som de invandrande israeliterna genomförde. Sen har vi hittat en stele, en segerstele av en farao slutet av 1200-talet som heter Merneptah. Och på den stelen så står det Israel. Och av detta kan vi dra slutsatsen att Israel har nu konsoliderat som en nation i landet Kanaan. Och då får man där en fingervisning om hur arkeologin egentligen kan bekräfta det Bibeln har sagt. Så kommer då en domartid som varar i dryga 300 år enligt Bibeln. Och när domaren Jefta, som var domare 1096 till 1090, insätts som domare för att hjälpa dem mot ammoniterna, så heter det: Israel har i 300 år bott i Chesbon med underlydande orter, i Aroer med underlydande orter och alla städer längs Arnon. Bekräftar precis att invandringen i Kanaan kan inte, som bibelkritikerna säger, ha ägt rum på 1200-talet, utan måste ha ägt rum på 1400-talet. Och om man tar Bibelns uppgifter som säger att i det 480:e året efter att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Sib, märker du noga man det, år och månad och dag, började Salomo bygga huset åt Herren. Då kan man med stor sannolikhet fastställa att vi är framme vid 966 för Kristus. Och räkna då ut själva, 480 år tidigare ägde uttåget ur Egypten rum, så bör det ha ett rum ungefär 1446. Och invandringen i Kanaans land 1406 före Kristus. Går vi till profeterna så ser vi hela tiden hur noga Bibeln är att förankra det hela. När levde profeten? Var verkade han? Vem är han? Och nu ser jag tiden går fort så jag kan inte gå in på detta, men ni kan själva läsa början av Jesaja eller Jeremia eller Hesekiel eller Daniel eller Hosea eller Amos eller någon annan profet, så ser ni hur noggrann man är att förankra i historien precis vad det är frågan om. Vi bör komma ihåg att arkeologisk forskning kan inte yttra sig om andliga ting. Arkeologisk forskning, ja, arkeologi betyder ju studiet av gamla ting. Man kan undersöka materiella kvarlevor. Man kan se vad de använde för bakverktyg, hur de byggde husen, hur gravarna såg ut, vilken typ av lerkrukor de hade, hur var ruinerna av olika städer, vad det vittnar om, hur gatorna, hur avloppen var konstruerade, hur de gjorde sina avgudar och mycket annat. Men så ska man tolka det här. Och det kan man ju säga att lerskärvorna har varit till nytta för att lerkrukorna såg olika ut vid olika tider. De var olika tjocka, olika tunna och ibland hade de mönster och ibland inte mönster. Så man kan katalogisera krukorna ganska bra och det hjälper oss en hel del vid dateringar. Man hittar också precis det som Bibeln talar om. Hedningarna använde sig av träpålar som kultföremål, heter asheror, man hittat sådana. Man använde stenstodar som heter matsebor, man hittat massor med sådana. Det berättas om att den staden brändes inte ner, men den erövrades. Man hittar inget asklager i just den staden. Kommer man till en annan stad, man gräver ut och det står det, den brände man. Och så hittar man asklager. Och det talas om hur man ordnar med förrådshus och platser för alla hästarna. Ja, det hittar man. I Megiddo till exempel. Eller det talas i detalj om hur Skia försökte säkra vattentillgången när assyrierna kommer och bygger då en tunnel. Ja, den har man grävt ut, den kan vi till och med krypa igenom. Och många turister gör det än idag. Det talas i samband med berättelsen om Jesus som Betesdadammen. Den har man grävt ut och man ser hur det har raserats många gånger så att då kommer man högre och högre upp för att komma ner på den nivå där Jesus gör undret vid Betesda, så får man komma ganska långt ner. Och där har man gjort utgrävningar och det kan man se att det stämmer. Man har grävt ut Siloamdammen, stämmer precis med Bibeln. Man gräver och har grävt i tempelplatsen, stämmer precis med Bibeln. Man har hittat skrifter i Qumran, så kallade döda havsrullarna. Innan man gjorde de fynden så sa man att de där översättningarna, de har nog haft, de kan vi nog inte riktigt lita på. Och de hebreiska handskrifterna som var från de äldsta, från 900-talet efter Kristus, de är ju så sena så det har blivit massor med fel säkert. Och så hittar man hebreiska avskrifter från cirka 200 före Kristus. Samma text. Det var det sensationella med döda havsfynden. Och så här är det genomgående. När man har sagt att det är fel, det Bibeln berättar om Jeriko, så har man dragit förhastade slutsatser. När man har sagt att det kan inte stämma vad Bibeln berättar om Betel och Ai, men tror jag det. Man har placerat Betel och Ai på fel ställe. Det står så tydligt var Betel och Ai låg enligt Bibeln. Men man har förlagt Betin, som man ser i Betel, långt norr därom. Och Ai har man sagt är en ruinplats som heter Etel. Och det ligger inte alls där Bibeln talar om det. Danielsboken, den är ju för bra för bibelkritiken. Den är otroligt bra. Daniel säger själv att jag vet ingenting, jag kan ingenting. Nej, säger Nebukadnessar, när vi har hört talas om att gudars andar är i dig. För Nebukadnessar, han var tuff. Nabokodorosor, mycket tuff. Han hade ju guden Nabo som sin hjälpare. Nabokodorosor. Och han säger åt de vise kaldéerna här att berätta vad jag har drömt. Och de säger till honom, det är en orimlig begäran. Så gör ju ingen, utan man berättar ju vad man har drömt och frågar, kan ni tolka det? Men han kräver att de ska tala om vad han har drömt också. Och till slut finns ingen utväg, men de hör rykten att den där Daniel, han har gudars ande. Och de säger, nej, jag kan inte. Men jag dyrkar en gud som kan. Och han ska tala om, och har talat om genom drömmen, vad som kommer att hända. Och så berättas det. Och så innehåller drömmen precis vad som ska hända. För först är det då hans eget rike och hur det ska gå under. Och sen ska det avlösas av det medisk-persiska riket, ett dubbelrike. Och hur det går under. Och hur det går under genom ett tredje rike som är det grekiska, och berättas precis om hur ledaren där är Alexander den store. Och sen hur detta riket spricker sönder i fyra generalers område. Och så sen kommer ett fjärde rike. Och det måste vara romerska. Och i det riket, så från den där statyn han har sett i drömmen, så lossar det en liten sten som verkar så obetydlig, men som blir det verkliga riket. Och hur förstår jag mig en gång? Det är Messias som kommer under den romerska rikets tid. Men vad säger bibelkritiken? Nej, det kan inte. Det fjärde riket kan inte vara det romerska, för i så fall är det ju en förutsägelse. För man har placerat författaren till 160-talet, alltså till grekisk period. Och då måste ju det han säger här, det sista riket, vara det han lever i. Så det måste vara det grekiska. Och så gör man om historien, och så säger man att det är klart han lever på 160-talet och är en from jude. Så har han naturligtvis missat när det gäller de historiska detaljerna om 500-talet. Om det babyloniska riket och hur det ersätts av det medisk-persiska. Och så har man sagt, det ser vi här. Här är det fel och här är det fel och här är det fel. Bland annat så står det att den som tar över riket, det babyloniska riket, vid 62 års ålder och behöver inte erövra det, utan nycklarna lämnas över och får ta över det. Det var Darius Medel. Och betonar att det är Darius Medel, det är inte Darius Persen. För det kommer flera Dariusar senare som är perser. Men det var Darius Medel. Och vad jag förstår så måste detta syfta på Pores, alltså Cyrus brukar vi säga. För hans mamma var mediska. Och många av de här, de har två namn hela tiden. Och det står om Darius Medel att han tillsatte, delade in hela riket i 120 satrapier. Och vi vet att det var just Cyrus som gjorde det, Pores. Och Pores spelar en stor roll i den bibliska historien, men det ska jag inte tala om just nu. På punkt efter punkt har det visat sig att alla påståenden om de många felen i Daniel inte är några fel, utan det stämmer på ett märkligt sätt. Ta Belsassar till exempel, den sista kungen innan medelperserna tar över. De säger, nej men Belsassar, fanns det ingen kung Belsassar som sista kung? Han heter ju Nabonidus, Nabonaid. Och sen hittar man mera material som visar sig att Nabonaid var inte så frisk. Han slog sig ner vid en av oaserna ute i öknen och lämnar över riket och makten till sin son Belsassar. Så det stämmer precis. Och vi får en bekräftelse på att Belsassar egentligen är nummer två i riket. För när nu Daniel kan tyda texten på väggen, så säger Belsassar, kan du det så ska du bli den tredje i riket. För han var ju själv den andra och Nabonaid den första. Annars hade han sagt att det skulle bli den andra riket. Precis som Josef blev den andra riket, blev faraos närmaste. Ja. Och det finns många andra detaljer som istället för att visa att det är fel i Bibeln bekräftar hur exakt Bibeln är. Jag ska sluta med att nämna en sak som återkommer gång på gång. Jag kan nämna att när Bibeln skrev den här boken, den kom ut 1971. Då hade biskopsmötets bibelkommission jobbat sedan 64 och kom ut då 1970 med en bok som heter Bibelsyn och bibelbruk. Och de hade utrett då i vilken mening kan man säga att Bibeln är Guds ord när man inte kan lita på den. Och i den boken så har man en lång lista på fel i Bibeln, bland annat så det är många felen i Daniels bok och felen med Jeriko och Betel och Ai och mycket annat. Jag hittade ett exemplar av den här, jag vet inte om jag går att få tag i. Först till kvar för först malen. Det här har jag kladdat i, men det ligger ett nytt exemplar där ute som om man är intresserad kan skaffa. Där tas upp samma saker som upprepas än idag, och där får ni också en redogörelse för hur ni tycker att det förhåller sig. Biblikum svarar biskopsmötets bibelkommission är under rubriken på denna, det står skrivet. Och här nämns som ett av de starkaste skälen för att Bibeln inte att lita på, det är att Johannes har en helt annan dödsdag för Jesus än Matteus, Markus och Lukas. Titta Bibel 2000. Titta Bibel 2000 i noterna om alla felen i Daniel. Titta Bibel 2000 om hur man inte kan lita på Jesaja-boken. Och där nämner man då att när det står i Johannes 18:28, från Kajfas förde det sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Eller äta påskmåltid skulle man kunna. Så här ser ni att det är fel. Matteus, Markus och Lukas beskriver ju att man har ätit påskmåltiden och att Jesus avrättas dagen därpå efter det vi kallar för reningstorsdagen, skärtorsdagen. Han avrättades dagen därpå på långfredagen, tillredelsedagen för den stora sabbaten, eftersom det var en sabbat mitt i påskveckan. Och här ser ni att det har ju inte ägt rum ännu, för de gick inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Alltså enligt Johannes så dog Jesus den 14 Nisan samtidigt med att påskalammet slaktades. Enligt Matteus, Markus och Lukas så dog Jesus dagen innan. Här ser ni att det är fel i Bibeln. Vi kan inte lita på Bibeln. Hur förhåller det sig? Ja, läser man innantill i Bibeln så står följande. 3 Mosebok 23:5-8. I första månaden vid aftontiden på 14:e dagen i månaden är Herrens påsk. Och på 15:e dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i 7 dagar. På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska då inte utföra något arbete. Det är en helig sammankomst. Om nu medlemmarna i Stora rådet blev orena tidigt på morgonen den 14 Nisan, ja då skulle ju detta inte ha hindrat dem från att delta i påskalamsmåltiden, eftersom den ägde rum på kvällen efter solnedgången. Och enligt Bibeln så blev man ren i och med att dagen tog slut vid solnedgången. Så blev de nu orena på morgonen den 15 Nisan, ja då skulle det hindra dem från att delta i den stora påskhögtidens offermåltid lite senare samma dag. Och det är det handlar om. Den som rör vid något orent ska vara oren ända till kvällen och ska inte äta av de heliga gåvorna. Men när solen har gått ner är han ren och sedan kan han äta av de heliga gåvorna. Så den måltid som de ville delta i, det var en måltid den 15 Nisan. Och den kunde de inte delta i ifall de lät sig orenas genom att gå in i det hedniska pretoriet. Så enkelt är det. Häromdagen fick jag ett brev från en teologstudent i Örebro. Och han räknade upp massa saker som var så konstiga. Han undrade, ja det är fel där och det är fel där och det är fel där. Och så nämnde han då en sak som faktiskt jag undrat över också. Och det är i Esra. Och jag tänkte jag måste få nämna det också. I Esra kapitel 4 så talas det om hur man försökte hindra judarna från att bygga upp templet igen. Och de ställdes inför olika svårigheter. Och de lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet, står det, så länge Koresh, kungen i Persien, levde och sedan ända till dess att Darius, kungen i Persien, började regera, alltså 521. Så står det i Esra 4, 5. Men sen, därefter plötsligt, så kommer det exempel på senare motstånd. Motstånd som äger rum under 400-talet. Och då står det i handböckerna så här, att här har författaren blandat ihop saker. tror att Xerxes regering kom direkt efter Darius den första tiden. Och det är fel. Och då visar sådana där påståenden bara, varför inte läsa noggrant som det står? Det står, så länge Kores kungen i Persien levde och sedan ända till dess att Darius kungen i Persien började regera, så ändå fram till 521, så var det en massa motstånd. Punkt. Och då tänkte man, jaha, då var det motstånd senare då. Jo, vänta ett ögonblick. Det var mer av motstånd längre fram i tiden. Och så kommer exempel på senare motstånd. Och det är alltså 4, 6 till och med 23. Och sen när man har berättat det så går man tillbaka och fortsätter där man var och berättar då om Darius. Gång på gång möter vi det här att man är så ivrig att hitta fel i Bibeln, att man läser in och tolkar saker som inte står där. Och därmed har jag hållit på för länge, men nu säger jag amen. Nu får ni i alla fall inte kaffe förrän om någon kvart så där, så att om det är någon som orkar ställa någon fråga så kanske man kan få göra det.
En fråga.
Ja, jag är inte så bra på det där med PowerPoint, så egentligen så fick ni bara en outline hela tiden vad jag pratar om, punkt för punkt, så det var inga bilder där som kom där, utan Gunilla kan ju bläddra igenom allt så ser ni vad vi har pratat om här. Om jag nu har följt mitt manus, det är jag inte säker på. Det är bara du trycker på den och knappt så vandrar du vidare. Funderat på det också. Jag ska, om tiden räcker till så ska jag försöka göra det. Just nu så är vi mitt inne i att revidera folkbibeln, så det tar mycket tid. Och sen håller jag på och försöker äntligen få fram en kommentar till Jesaja-boken. För Jesaja-boken menar jag är så oerhört viktig, och än idag så är det den mumsbiten för bibelkritiken att smula sönder. Och om man gör denna bok så oerhört mycket orätt, tycker jag att vi måste få lyfta fram.